Tycker du som jag att öl är väldigt gott? Ja, vi är ganska många som gör det. Statistik från Sveriges bryggerier visar att vi konsumerar cirka 50 liter öl per invånare och år i Sverige. Vilket är bara hälften mot Tyskland eller en tredjedel av konsumtionen i Tjeckien. De senaste åren har små bryggerier, så kallade mikrobryggerier, vuxit starkt i antal. Och nu har även Tyresö fått sitt första mikrobryggeri av öl. När jag upptäcker att bryggeriet befinner sig någon kilometer hemifrån växt nyfikenheten. Så sagt och gjort, med mikrofon mot PKLK Bryggeri i Trollbäcken. Och jag som pratar heter Jerker Pettersson. Och nu har jag tagit mig till ett mikrobryggeri i Trollbäcken i Tyresö. Som jag inte visste att det fanns, men råkade få se. Och bredvid mig här så står bryggaren själv, Peter Pekulik. Hur kommer det sig att du är så intresserad av öl?
Ja, det började väl egentligen väldigt länge sedan, skulle jag säga. Många år sedan. Ett brett intresse för brittisk öl, framförallt när jag var yngre. Som de flesta så började med att man har ett intresse av att dricka öl. Sen fick jag prova på hemma hos en kompis och göra öl. Tyckte det var väldigt komplicerat och tyckte inte att det var verkade så himla roligt första gången. Men skulle ändå prova på att göra det själv också en gång. Så, och från den gången så var jag fast. Det finns så mycket detaljer som man kan nörda in sig i. Som är, gör det hela så fantastiskt roligt på något sätt.
Får jag fråga, vad jobbar du med innan du kom in i den här för kallade ölbranschen?
Ja, jag är utbildad produktutvecklare. Så jag har en magister i produktutveckling från Mälardalens högskola. Så jag har jobbat mycket inom produktutveckling, konstruktion, hårdvara så att säga. Riktiga produkter som man kan ta på. Så allt från mobiltelefoner till lastbilar.
Låter som en fördel när man, även om man ska jobba med ölproduktion, tror jag.
Ja, det går att dra många paralleller, absolut. Det har mycket lärdom och mycket nytta av min utbildning i det här också.
Hur länge har du hållit på nu med ölproduktionen då?
Företaget har funnits sedan 2012. Men jag började brygga redan 2009. Bryggeriet startade egentligen hemma i min villa i Enskede. Med utgångspunkten från att Enskede värdshus, som ligger bara ett stenkast ifrån villan, ville ta in en öl som jag hade varit där och presenterat. Så det var startskottet egentligen för att dra igång och starta företaget.
Man kan verkligen säga att det här var, det är kundstyrt.
Ja, det har det verkligen varit. I princip faktiskt det enda säljsamtalet jag har haft, och sen har andra kunder kommit till mig. Som har hittat mig via då, nätet eller via rekommendationer.
Ja, då förstår jag. Då växte ju efterfrågan och behovet. Hur gjorde du då?
Ja, det blev mindre och mindre arbetstid på mitt före detta jobb. Jag fick gå ner i tid ihop med att jag var hemma för mina barn också. Så i kombination så tog jag tid. Från, kanske lite både från barnen och från jobbet för att driva vidare företaget mer och mer. Sen till slut så nådde man en, eller nådde jag en gräns där jag vad ska man säga, där jag inte blev bra på något av det. Gjorde inte mitt yttersta på jobbet och jag hann inte med det jag borde hinna med på bryggeriet, så då var det dags att ta ett beslut. Så då tog jag beslutet och var tjänstledig ett år och prova på att köra ordentligt. Och då hade jag hittat den här lokalen här i Tyresö.
Ja, när flyttade du hit till Tyresö?
Nu i januari 2015. Så att det är väldigt nytt. Och den första bryggningen kom jag inte igång med förrän i april-maj. Så att det har tagit sin lilla tid också att komma igång.
Hade du en lokal innan då i Enskede, eller var det hemma i källaren? Eller?
Det var hemma i källaren, precis. Det var en separat del av vårt hus kan man säga. Men den hänger ändå ihop med huset. Så att, fick jag registrerat som skatteupplag och livsmedelsgodkänt.
Hur kom det sig att det blev just Tyresö och Trollbäcken här då?
Ja, det ligger för mig på rätt sida stan så att säga. Det är mycket praktiska aspekter som är positivt här i Tyresö för mig. Sen går det att få tag i en större lokal för en bättre peng än vad det gör närmare stan. Så att, och denna lokalen hittade jag ganska tidigt. Men då var vi inte riktigt överens för att det var en del förändringar som behövde göras. Men till slut så gick de med på att göra förändringar och lägga in golvrännor och sånt där som jag behöver. Så att, den är anpassad helt och hållet för mig, den här lokalen då.
Ja, så nu finns PKLK bryggeri här i Trollbäcken i Tyresö. Ja, namnet PKLK, vad kan du förklara det?
Ja, det är en enkel förklaring egentligen. Det är en förenkling av mitt efternamn. Man tar bort vokalerna i Pekulik så får man kvar PKLK. Man växer upp med ett efternamn som är lite krångligt att uttala, så tröttnar man till slut på frågan hur stavar du det? Så då var det bättre att stava ut det ordentligt i namnet, så blir det inga missförstånd.
Så du blir känd nu som PKLK då?
Ja, precis. Det får bli så.
Jag har också läst här i ett reportage att du säger där att de bästa idéerna föds i interaktion.
Ja, det tycker jag verkligen. Hela idén eller grunden i HKLK börjar ju med ett samarbete med Enskede värdshus. Där jag blev inspirerad av värdshuset och tog fram en öl som de har smakat på, och under hela resans gång så har de kunnat komma med återkoppling. När vi tycker du ska ändra lite här, eller vi vill uppdatera receptet lite grann. Och det samspelet med kunden och liksom få direkt feedback är väldigt roligt och inspirerande.
Vad säljer du mest till för kunder nu? Är det just krogar och så?
Ja, än så länge är det mestadels krogar. Jag har ju mina specialöl, eller jag brygger en speciell öl till varje ställe. Och de driver jag på med fortfarande. Samtidigt som jag då kommit ut med min egen öl. Mitt första öl under eget namn som finns på Systembolaget nu då.
Ja, den har jag smakat, för den råkar jag få se på Systembolaget i Tyresö centrum. Den heter Public Service.
Just det.
Var fick du den namnet ifrån?
Ja, hela idén kring ölet är väl egentligen att försöka göra öl Sverige en tjänst med att skapa ett öl som kanske de som inte är ölfrälsta redan skulle kunna komma lite närmare in i gemenskapen med oss ölnördar, så att säga. Att det blir någon form av övergångsöl in till lite mer smakrik värld som ändå finns. Jag tror inte att det, de många vanliga svenska hushållen vet om egentligen vilken stor bredd det finns i ölstilar och ölsmaker.
Vad är public service för typ av öl?
Det är en amerikansk pale ale. Amerikansk antyder mest på råvarorna. Det är amerikansk humle, vilket har ofta en karaktär av citrus och tropiska frukter och talbar och så. Så att den är lite rivigare än en vanlig stor stark, så att säga. Det är mycket mer smak i den än en vanlig ljuslager om man inför.
Jag har också läst här att du har andra öl som jag då antar du säljer till krogarna. Det är Enskede Bitter och någon som heter Barnombre IPA.
Barnombres IPA, ja. Barnombre är en restaurang inne vid Odengatan.
Och Meet Me in the Morning heter också en öl. Vad är det för något?
Ja, det är ett ställe som heter Lennart och Bro som också ligger inne vid Odengatan, Birgalsgatan. En schark- och köttbutik med servering som jag har tagit fram en egen öl till. De har valt att döpa den till det. Just det är en IPA den också i engelsk stil.
Okej, så det är specialöl. Får vi se en Tyresö-öl i framtiden?
Ja, vem vet. Det skulle vara väldigt roligt. Det är den här interaktionen som jag börjar nu under min tidiga lansering av public service. Och det ska bli kul att få en återkoppling på den produkten som kanske kan föda någonting som tillsammans ger en Tyresö-öl som alla kan känna att ja, men PKLK har tagit våra tankar till sig, så att säga.
Jag har också läst att du säger att Stockholm och även då Tyresö som tar sitt vatten från Mälaren, så vitt jag vet, har ett väldigt bra vatten. Vad är det som är så bra med vattnet här för öl då?
Ja, framförallt är det ju svenskt vatten generellt, att det är väldigt lite klor. På många ställen runt om i världen måste man ta bort allt klor innan man brygger öl. Vi slipper det här, som tur är. Stockholms vatten är ganska mineralneutralt, skulle man kunna säga. Det går att brygga relativt ljusöl. Och med ljusöl som tjeckisk pilsner och såna här, de ska i princip ha helt mineralfritt vatten. Nu har vi inte det här i Stockholm, men ganska nära åt det hållet. Och justera uppåt och tillsätta egna mineraler är alltid lättare än att ta bort. Så att, det är mycket därför jag menar att Stockholms vatten är, det är lätt att arbeta med.
Och alldeles strax ska vi lämna kontoret här på PKLK Bryggeri och bege oss in i själva produktionshallen, där jag redan har sett att det står en mängd kärl, får vi säga. Och nu har vi kommit in i den 100 kvadratmeter stora produktionshallen, där jag ser pallar med ölflaskor och stora, jag förmodar att det är någon form av jäskar och en mängd utrustning. Ja, Peter, hur gör man när man gör öl? Var börjar man någonstans?
Ja, man börjar väl framförallt enklast med malt. Det är utgångspunkten, basen. När man har vatten har man ju i kranen, så att säga. Men man behöver malt, och den blandar man då med vatten.
Var får du malten ifrån?
Malten kommer framförallt från Tyskland. Jag har valt att använda det för att det är en produkt som jag känner till och som är välrenommerad och hög kvalitet.
Och här ser jag då i ett rum här, så har du, det står flera kartonger, plastbehållare här, där det står malt med olika beteckningar på, så det är olika sorters malt då.
Ja, precis. Det finns en myriad av olika typer av maltsorter, och olika mälterier har ju olika nivåer på sina. Även om de heter samma sak, så kan det smaka helt olika beroende på mälteriet då.
Och vad är det du gör första med malten då?
När den kommer från mälteriet hit, då är den det är ju korn hela. Och de, för att frigöra stärkelsen inuti dem, så måste jag krossa den. Och det gör jag i min stora maltkross som jag har köpt.
Och det ser vi en maskin som står i hörnet av rummet här. Den sätter vi inte på, för då blir det ett herrans liv här.
Ja, det kan vi slippa.
Så då blir alltså malten krossad?
Precis. Och det viktiga när man krossar malten är att man inte tar sönder själva skalet på malten. För då drar man ut mycket bitterämnen och tanniner och sånt där. Och det vill man inte ha i den färdiga produkten. Utan man vill precis krossa det så att innehållet kommer ut, men att skalet är helt på utsidan.
Så allt ska vara med, så att säga, i processen?
Precis. För att det hjälper till senare i processen av bryggningen.
Och när du har den här krossade malten, vad är nästa steg?
Ja, nästa steg blir att blanda den med uppvärmt vatten. Och det är det som kallas för mäskning.
Och det gör du på en annan plats här i anläggningen?
Ja, där har vi mäskkärlet här borta under fläkten. Och då häller man ner den krossade malten här i och blandar med vatten.
Och det är ett jättestort kärl. Hur många liter vatten är det här i?
Här är förberett 380 liter vatten till bryggning. Och ovanpå det, så i nästa steg i bryggningen, så tillkommer ytterligare 300 liter vatten.
Så du är uppe i en 580 liter då, eller vad blir det?
Ja, Precis, och sen tar själva malten suger upp en del av vattnet också. Så det försvinner. Så när jag börjar koka sen så kokar jag 530-540 liter.
Så du kokar i det här kärlet här?
Ja, vi kan ta det i turordning då. När vi har mäskat, då överför vi hela den här vatten- och maltblandningen över till lakningskärlet. Och lakningskärl är motsvarande rostfritt kärl med en silplåt i botten. Och det kärlet använder jag då för att ta bort malten från vätskan. Jag vill ha kvar vätskan men vill ta bort malten. Och överför då tillbaka vätskan till samma kärl som jag mäskade i innan. Som jag då använder till att koka. Och under den här lakningsprocessen, då sköljer man också hela maltbädden med ytterligare varmvatten för att dra ut alla sockerarter ur malten. Så man får med sig det ut tillbaka till vörten då som det har blivit.
Och då är vi tillbaka till det kar vi började i, och då har det blivit vört alltså.
Ja, precis. Och vörten kokar man då tillsammans med humle eller andra kryddor runt en timme är det vanliga, men man kan koka i flera timmar beroende på vilken ölstil och vad man vill göra för någonting.
Okej, och när det sen är färdigkokat då, efter några timmar?
Ja, då måste man kyla ner det, och där har jag en plattvärmeväxlare som tar ner det till ungefär 20 grader där det ska jäsa. Och från plattvärmeväxlaren går det in i jästanken då. Och när allt vört är nedkyld och i jästank, så tillsätter jag jästen, och då börjar själva ölet att skapas egentligen.
Och då ser vi här, jag tror det är totalt 5 sådana här jästankar du har. Hur mycket rymmer var det en sån?
Ja, totalt rymmer de 625 liter. Men det finns gott om plats för när jäsningen börjar med vissa jäststammar, så kan det skumma väldigt mycket. Så de är lite tilltagna för att inte ha skum i hela bryggeriet som sprutar ut överallt. Det har hänt.
Okej, det ser ut som en skumsläckning vid en brand, en eldsvåg där då.
Lite så.
Jag ser det blinkar siffror här också ovanför de här tankarna. Det står 19,8, 20,0 och så vidare. Jag gissar på temperatur.
Ja, det är precis vad det är. Det är temperaturstyrning till jästankarna. Det är väldigt viktigt att inte låta jästen springa iväg så att säga. Man vill använda jästen där den arbetar som bäst. Och då för att göra det så reglerar man temperaturen. Och på något sätt berättar för gästen att ja, du får jobba så här snabbt men inte snabbare. Och olika gäststammar trivs vid olika temperaturer.
Så hur länge pågår jäsningen då? Det låter som det kan variera en hel del då, beroende på vilken produktion det är.
Ja, verkligen. Det kan gå från allt från 3 dagar till flera veckor i tankarna. Lageröl är till exempel där jäsningsprocessen pågår under flera veckor för att städa upp och runda av ölet ordentligt.
Och när det har gått flera veckor då ska det väl tappas ur på något sätt. Hur gör man då?
Ja, jag har ju en väldigt manuell process än så länge. Inga flaskningslinor eller något sånt där, utan det är den här maskinen då med 3 fyllnadshuvuden på. Och jag har ingen möjlighet att kolsyresätta dem med tryck, utan jag låter det jäsa en gång till i flaskan. Man brukar kalla det för champagnemetoden. Då blandar man den jästa ölen med en sockerlag med bestämd mängd socker. Och sen när det har kommit ner i flaskan igen, då får det jäsa ytterligare 1-2 veckor i flaskan för att bilda koldioxiden då, som blir när man ska dricka ölen.
Men du pumpar ur, eller rinner det ur de här jästankarna till den här maskinen som du fyller på flaskorna med, som ser ut som, ja, jag vet inte, det är en behållare överst och sen är det som 3 slangar eller rör ner här. pumpar du alltså upp i den här översta behållaren och sen rinner det ner i flaskorna helt enkelt?
Ja, precis. Det sitter en pump här på, där nere på flaskningsmaskinen som man kopplar in en slang från gästtanken. Och sen pumpar den upp i reservoaren och ut i fyllhuvudena in i flaskan.
Och bakom maskinen här så står det alltså då tomma flaskor i mängder. Var köper du dem någonstans?
Just de kommer också från Tyskland. Det är mycket Tyskland här. Men det är också en kvalitetsfråga och liksom leveranssäkerhetsfråga. Och arbeta med lite större företag som jag vet kan leverera när det är dags.
Och så misstänker jag att varje flaska ska ju ha en etikett på sig också. Vad gör du där då?
Mm, det har vi här bakom dig. En så kallad handjagare. Där man varje flaska läggs på maskinen och rullar på etikett. En självhäftande etikett. Och stämplar bäst före datum.
Och här ser vi en stor rulle med de här etiketterna för ölet Public Service. Och nu ser jag också, det jag ser etiketten på det här viset, att i Public Service-bakgrunden här så är det ju som du skulle ha klippt ut delar av den gamla testbilden på tv, stämmer det?
Ja, precis. Anspelar, det är en dubbeltydighet i både namnet, att det är en tjänst till publiken eller till folket så att säga, men också en anspelning på det här gamla trogna public service-tänket som man är uppvuxen med. Det är lite retro-homage kan man säga.
Det är en imponerande produktion i den här industrilokalen. Hur många liter öl kan du producera här per en månad eller vad man nu räknar?
Jag försöker ligga någonstans mellan 2,5-3,000 liter i månaden. Och det är inte bara public service utan det är alla kunderna. Så de roterar om varandra så att säga.
Och du säljer du just till krogarna. Hur distribuerar du det direkt då till krogen?
Ja, än så länge sitter jag och kör allting själv också. Jag håller på att ingå i partnerskap med en distributör. Som kommer hjälpa mig framförallt med stora leveranser till Systembolaget och sånt där.
Men om jag som privatperson då vill köpa öl, då du är ju hänvisad till Systembolaget. Hur fungerar leveransen dit då?
Ja, det fyller jag min privata bil. Det går in 25 kartonger i min bil, har jag märkt. Det är sånt man lär sig. Det är inte många som vet hur många kartonger som går in i ens bil.
Nej, det är en ny måttenhet för fordonsbranschen kan vi säga.
Precis. Nej, så hittills har jag kört alla leveranserna själv dit också.
Och det är alltså i Tyresö centrum då vi pratar om. För det är enda stället man kan köpa det på.
Ja, precis. Än så länge är det så. Det blir en omvärdering efter ett halvår igen på Systembolaget. Man kan komma och finnas på upp till de 10 närmsta från bryggeriet sett då.
Så om ölet har sålt bra på Tyresö centrum så kan man tänka att det kan dyka upp på Systembolaget nere i Haninge kanske?
Ja, precis.
Och det är vad du hoppas på?
Verkligen, det skulle vara jättekul.
Hur ser du på det här med, i vinsammanhang pratar man ju ofta om behovet och möjligheten med gårdsförsäljning. Mm. Och jag tänker att i ölsammanhang kanske det är liknande. Hur har du funderingar kring det?
Ja, det skulle ju vara fantastiskt och såklart att kunna dels ha en bryggerivisning med en provsmakning på plats och att de som har varit här då kan få köpa med sig några flaskor per person. Skulle jag tycka vara ett väldigt roligt upplägg och jag tror att det skulle gagna både turistnäring och oss små producenter.
Ja, har du också, är du med eller anordnar några ölprovningar eller något sånt?
Ja, jag har haft ölprovningar och anordnat det på andra ställen också, på restauranger och barer. Här har jag inte haft någon än i bryggeriet. Jag håller fortfarande på att vänta på tillstånd för provsmakningarna från kommunen. Så att jag måste ha det innan jag kan göra någonting sånt härifrån.
Okej, så det är en liten uppmaning till Tyresö kommun. Skynda på nu så Peter får tillstånd för provsmakning här.
Precis. Gräddfilen, tack.
Och då undrar jag, vad ser du, vad drömmer du om, vad ser du i framtiden för utveckling för dig och för den här branschen?
Ja, branschen i stort tror jag mikrobryggerierna kommer fortsätta att ta andelar av ölmarknaden. Det finns mycket nyfikenhet och så bland gemene man, och allt fler blir, ja, kunskapen höjs i allmänheten kring öl, vilket är väldigt roligt och gagnar mikrobryggerier och mig själv då. Sen framtiden för bryggeriet, tanken är att jag ska finnas kvar här under en ansenlig framtid, 5-6 år i alla fall. Sen finns det faktiskt lokaler väldigt nära, vägg i vägg, som skulle kunna vara en möjlig expansionsväg att gå. Jag har byggt detta bryggeriet just för att kunna snabbt med lite mindre investeringar dubblera kapaciteten, köpa nya jästankar och sånt där. Så att det finns utrymme att växa och komma ut på ännu fler systembolag och restauranger framöver.
Hur märker du intresset från samhället, omgivningen, människorna?
Ja, men det, sen jag kom ju med i den här lokaltidningen. Det fick jag ett väldigt bra gensvar för. Och har märkt att alla som har druckit den på och varit och köpt den på Systembolaget tycker om ölen. Man tycker det är väldigt roligt att det finns ett litet bryggeri nära där man bor. Ja, det är första bryggeriet i Tyresö, och den här trenden av lokalproducerat och så går hand i hand med det som jag upplever. Så att det är väldigt roligt.
Och jag kan intyga, för jag provade just den här ölen public service för bara några veckor sedan, och den är väldigt god. Och det är klart, jag ser ju framför mig att, vem vet, det kanske kommer något som heter Tyresöl vartefter.
Det skulle man kunna tänka sig, Tyresöl. Får jag ta den eller?
Ja, vi bjuder på den.
Tack.
Så lämnar jag Peter och hans bryggeri. På vägen därifrån så hänger tanken kvar. Tänk om Tyresö skulle ha ett alldeles eget öl. Ett Tyresöl. Undrar vilken karaktär det skulle ha. Hur skulle det smaka? Med Peters tankar om hur ett öl kommer till i samarbete med omgivningen, i interaktion, vore ju faktiskt möjligt med ett Tyresöl. Och det skulle vara alldeles fantastiskt roligt. Nu tar jag mig en öl. Fundera vidare på den igen. Är det någon mer som lockas av tanken, känner jag på mig att Peter på PKLK Bryggeri är intresserad.